Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det är inget minne utav att det var så förra gången. Det betyder ju inte att det inte har hänt.
Nej.
Nej, fan. Det här med minnet och sånt alltså. Det är väl intressant faktiskt.
Ja, nu var det jag. Vad är det här? Ja.
Fan vad gött. Ja. Ringde du?
Nej, det är min dator. Kopplat till min mobil.
Ja. Och så fick du samtal mitt under sändningen.
Ja.
Fan, det är lite häftigt. Ja. Men det är... Just det här med minnet är så jävla intressant. Alltså jag såg en föreläsning med en amerikansk minnesforskare som var väldigt, väldigt bra sån TEDx-föreläsning. Hon berättade att hon var the shit i USA ett tag.
Okay.
Hon skulle vara med liksom allt ifrån rättegångar till utredningar till tv-program och hit och dit. Men när folk verkligen börjar lyssna på vad hon säger och förstår att vänta nu, hon förklarar att minnet inte går att använda som bevismaterial. För att det är så lätt påverkat. Och att de kan bevisa att det är så.
Ja, just det.
Så bara till tvärtom. Så hela typ forskarvärlden vänder henne ryggen. Hela psykoterapi-communityt bara, fuck you. Och så får hon inte alls intressant längre.
Nej.
Jag tycker det är jättesuperintressant. Alltså hon pratar om att det är tre domäner som gör att minnet fuckas upp. Det ena är när det lagras, då stämmer det liksom inte, redan där börjar det bli fel. Det andra är att det scramblas över tid.
Precis.
Så att när det blir utsatt för nya erfarenheter så lägger hjärnan till saker i den historien. Och det blir uppscramblat så att säga en tredje gång när det tas fram ur minnesbanken i hjärnan. Så att det är fruktansvärt dåligt att använda. Som till exempel bevis i en rättegång. Dessutom är det så brutalt lättpåverkat. Att om det, så här, förhörsledaren liksom bara... Var han lång eller? Var han typ som 1,90? Där har hon redan sabbat grejerna liksom.
Och blir han lång och 1,90?
Då blir han lång, ja. Och han blir definitivt längre än medel.
Ja.
Vilket då kanske i USA är ett problem då när det sitter vita förhörsledare. Och frågar, was he black?
Ja. Precis.
Och hispanic. Och i själva verket så är det en svenne liksom som har gjort det här. Och det här gillade ju inte vare sig polisen eller myndigheter att höra.
Nej, såklart.
För då följer ju den bilden. Och hon sa det att, hur många här inne blev överfallna av en pitbullterrier när de var 10 år gamla och bitna i armen? Det var ingen som höll upp handen. Så sa hon, ge mig 15 minuter i ett mörkt rum så har allihopa blivit överfallen av en pitbullterrier. I 10-årsåldern och blir bitna i armen.
Fy fan. Ja,
ja, det är äckligt.
Ja.
Men det talar också om någonting det här med att alltså, jag minns inte jag det. Nej, alltså lite kalma i den situationen. Eftersom det sannolikt är så att ingen av er minns exakt vad som hände.
Nej.
Om det inte finns liksom inspelat.
Så. Precis. Ja.
Jag tycker det är jävligt kul alltså. Det är ju sådana saker som jag tycker är så kul med psykologigrejerna, när man får reda på saker som bara omkullkastar en hel uppfattning om ja, nej, bara glömma. Funkar alltså?
Nej.
Ja, nej. Du tror att du vet, fast du har ingen aning. För att det här är det som händer. Liksom, det här är så som, ska vi säga, mekaniken ser ut i den här. Därför så är det inte som du tror. Liksom. Sånt gillar jag. Det kittlar. Både i böcker och föreläsningar och filmer och sådana här saker. Ja, men fan. Jag tänker att det kommer väl lite grann in på det där också idag.
Ja.
Vi ska ju prata om duktig flicka idag.
Yes,
duktig flicka-syndromet. Och det här blir andra avsnittet vi gör om det på kort tid. Eftersom det första försvann.
Ja, precis. Det var lite strul där.
Ja, det var tekniskt strul faktiskt. Vi spelade in det här på sådana här minneskort, va? Sådana här som förr var typ 28 megabyte. Och så var det stort som ett spelkort, typ. Nu är de pyttesmå. Och så har de jättemycket utrymme på sig. Men även de blir gamla. Och någonting har hänt med den filen. Huvudfilen, så att säga. Så att vi, trailern, gingen, så att säga, den fick vi med oss. Men det andra avsnittet, det försvann. Så, och det går inte att få tillbaka det. Så vi gör ett nytt, helt enkelt. Och det var lite grann som vi snackade om innan vi började spela in där. Vad var det vi pratade om? Jag vet inte, vi gör det igen.
Ja.
Så, lite åt det hållet. Och vi kommer in på det här nu med duktig flicka-syndrom, perfektionism. High performers. Vi har gjort ett litet avsnitt om det innan. Just med högpresterande och vad det beror på. Och vad man kan tänka sig i mekanismerna bakom och sådär. Liksom att det, mycket av det här kommer ju från barndom. Uppväxt, prägling. Föräldrarna kan vara likadana. Att man liksom visade upp för dig som barn. Liksom att det var inte bra om det inte var perfekt. Nej. Helt enkelt. Både genom egna beteenden. Att man var missnöjd när det var okej. Men också att man kan... Vissa föräldrar har ju villkorat bekräftelse och sånt. Att du får bekräftelse när du var duktig. Och det här är någonting som kan hänga med långt, långt, långt upp i vuxenlivet. Alltså. Och ofta är det så att det är ingen spontan utveckling av perfektionism-temat i livet. Utan det kommer någonstans ifrån. Det är liksom... både inlärt och upplärt, så att säga. Den kognitiva beteendeterapin pratar om två stycken inlärningssätt. Det ena är liksom operant inlärning. Det innebär att du lär dig genom att göra, egentligen. Och den andra är ju, vad fan är det den heter? Rätt typ responsiv. Alltså du har blivit tillsagd, liksom, så här gör man. Och om de här bägge två är in play, så blir det väldigt stark inlärning. Då har du lärt dig ett beteende väldigt, väldigt bra. Som föräldrarna hade bägge två då, dels visade jag upp att vad jag gjorde så var det inte perfekt. Alltså som mamma eller pappa. Och jag även har sagt det, att vi måste försöka mer innan det blir bra. Så finns det en stor chans att det här utvecklas till en perfektionism och high performer ådra liksom. Och det är ju, alltså just den grejen, den är ju, under perioder när man mår bra i livet, så kan den fungera väldigt bra. Alltså det finns ju inte en karriärstjej där ute som inte har de här grejerna med sig. Och då har det funkat, och det har varit effektivt.
Amen. Och det som har varit effektivt vill man ju gärna fortsätta med.
Så är det.
Och då blir det ju som att man har det verktyget i alla situationer.
Ja, precis. Och därför är det också väldigt svårt att vända den dagen. Det blir som ett gift istället. Det är ju, alltså, de här gamla strategierna som en gång har funkat är också det som gör illa idag. Liksom. Det här med att det är aldrig bra nog. Man får inte liksom vila innan man har gjort massa saker. Det är väldigt, väldigt mycket små grejer som faller under det här paraplyt. Och det är i grund och botten en ganska ohälsosam grundinställning på maskinen. Sådär, den går sönder helt enkelt. Förr eller senare så går den sönder. Och mer eller mindre. Liksom. Vissa mår jättedåligt efter ett tag. Och andra blir liksom precis tvärtom. Alltså inte tvärtom till dåligt, men de blir mer passiva. Liksom. Sådär. Det är lite knepigt sådär. Och just det här med duktig flicka-syndromet, det är ju egentligen samma uttryck, kan man ju säga, som perfektionism och sånt. Men någonstans tänker jag också att man ska särskilja perfektionismen från duktig flicka-syndromet, så är det ju mer, jag måste vara duktig inför andra.
Precis.
Jag måste lösa mycket av andras problem. Yes. Inte så mycket att allting måste vara perfekt.
Nej.
Det är inte bra om det inte är bäst. Utan... jag måste liksom vara duktig och fungerande gentemot alla andra. Sådär.
Det blir ens plats. Ja. Som du säger, ens uppgift, ens roll i de flesta sammanhangen. Att jag ska vara den som löser.
Precis. Man blir lätt slasktratten i kompiskretsen.
Ja.
Man blir den, det är syskon.
Slasktratten menar... Slasktasken.
Nej, slasktasten.
Trasten. Den som ska vara, tänker du, psykologen då? Eller den som ska vara med och hjälpa till oavsett vad det
är. Men slasktratten, den som får lyssna på all bajs. Men det är ingen som lyssnar på min bajs.
Ja, precis.
Så är det. När jag väl vill berätta om det så är det ingen som är intresserad av att lyssna.
Nej.
Den tratten där, alltså det vi kallar faktiskt slasktratten. Mm. Vissa av mina patienter, de vet ju om att det har blivit så.
Mm.
Och de är medvetna om att det är så det ser ut.
Mm.
Och de har väl insett någonstans när de kommer hit att det blir jobbigt, va? Att det funkar inte så.
Mm. Mm.
Det blir en frustration i det också. Och då blir man mer... Då skjuter man undan människor.
Mm.
För man vet att det är så här det kommer vara.
Mm.
Och det är lite grann så att människor tar ju för sig utav beteendet också.
Jajamän.
Och det är väl också det. Just den grejen att folk tar för sig av saker de inte ska ta för sig ifrån.
Mm.
Den tycker jag är intressant. För den är ju väldigt... Det är en annan vinkel på skuld.
Mm.
På låg självkänsla, på det här att min plats i livet är på det här sättet.
Mm. Hur tänker du en annan vinkel?
Det blir ju ett uttryck för skuld och dåligt samvete att ska vi säga inte säga ifrån.
Mm.
När jag ska vi säga, vi ser hur uttrycket så att det kommer ut rätt liksom. Väldigt många som är drivna av skuld och som har den här duktig flicka, perfektionism grejen.
Mm.
De är ju väldigt benägna till att bli överkörda.
Ja.
Utav andra.
Mm.
Det blir till och med så att det blir, det är precis som att det blir en standardinställning.
Mm. Mm.
Att de blir småutnyttjade hela tiden.
Precis.
Emotionellt. Mm. Och även praktiskt i vissa fall liksom.
Ja.
Och så kanske man har upptäckt att det här börjar bli lite jobbigt.
Mm.
För jag tycker inte det är roligt när den här personen kommer och säger till mig saker att göra. Men jag gör det ändå.
Mm. Mm.
Och därifrån då så har man då en väldigt liten möjlighet att säga ifrån.
Mm. Mm.
För att hela grundinställningen är att men det här är min plats i livet.
Precis.
Jag säger alltså inte ifrån. Men varje gång som jag blir överkörd så förstör det lite grann i min självkänsla.
Mm.
Jag tappar lite tro på mig själv hela tiden. För varje gång det här händer.
Mm.
Och till slut så kommer det också bli den här självuppfyllande profetian. Att det är så här det ska vara.
Mm.
Tror man.
Precis.
Fast det är det ju inte.
Mm. För gränsen finns inte kvar.
Exakt.
Den är utsuddad och väldigt diffus på vad som är rimligt.
Och ibland också då för att vissa människor medvetet har testat gränsen.
Mm.
Och det gör ju att det blir en väldigt jobbig situation.
Mm.
Och de här människorna som använder, som är snabba på att fiska upp den här typen av liksom beteende och sådana.
Mm.
De är duktiga på att leta efter det också.
Mm.
De ser liksom, kan jag göra så här så får jag gjort detta.
Mm.
Och det där är ingen bra situation. Det där är en väldigt dålig situation.
Mm.
Dels så kan den ju i förlängning och i en extrem utsträckning bli farlig.
Mm.
Och framförallt är den ju destruktiv.
Mm.
Den är ju väldigt elak mot själen. Mm. Att alltid känna att någon är på fel sida gränsen. Fast du kan inte göra så mycket. Det är lite grann som att ha fienden hemma liksom.
Mm.
Den bor i ditt vardagsrum. Fast... Du vet att det här är konstigt liksom.
Mm.
Det ska inte vara så. Och det är också därför vi tjatar så mycket om att man måste dra gränser.
Precis.
Och man måste stå fast för de här gränserna. Fast det är också väldigt svårt när man har liksom en grundinställning att jag borde göra på det här viset. Och jag är på det här sättet som människa. Annars så duger jag inte.
Mm.
Och det är väl där någonstans den duktiga flicka-problematiken kommer in på riktigt. Mm.
Och många ser ju kanske inte det här som en problematik i början. Tänker jag. Utan eftersom det blir som positiv feedback på det jag gör.
Ja.
Och att man får bekräftelse i det.
Just det.
Och liksom, då blir det liksom ett fairy dust, eller vad man ska kalla. Ett skimmer över det hela.
Ja.
Som gör att man inte riktigt ser vad som händer. Utan Nej. Man ser bara det bra.
Exakt. Och det är ju som en bekräftelse. Det blir ju verkligen det här älvstoftet.
Mm.
så fort det bekräftar sig på någonting så känns det bra.
Mm.
Och så är det för alla oss människor.
Mm.
Trixet här blir ju att se bortanför det.
Mm.
Alltså så. Och det är som du säger, precis som du säger, att det är mycket det här att folk kanske inte tar det på lika stort allvar som man kanske borde, tänker jag.
Nej.
Och så blir det väldigt tydligt när vi sitter ner med människor då.
Mm.
Att det här har ju pågått jävligt länge.
Alltså. Jajamän.
Och oavsett vilken situation de pratar om, oavsett vilken social konstellation de pratar om, så är det stort sett likadant överallt.
Ja.
Och så har vi hittat en röd tråd. Och röda trådar, det är ju någonting vi jobbar väldigt mycket med att hitta.
Mm.
Speciellt i början. Det brukar likna det att våra patienter kommer in med sånt väldigt hårt rullat trådnystan. Så garnnystan som man ska liksom sticka med.
Mm. Mm.
Det finns inga trådar i det och det är jättehårt.
Mm.
Vårt första jobb är ju att börja få upp första änden.
Ja, precis.
Nästa del i jobbet är att få upp andra änden.
Mm.
Och ibland går det fort, ibland tar det längre tid.
Mm.
Men det här är en väldigt tydlig röd tråd. Och det är lite grann så vi, när vi lyssnar på vad folk säger till oss.
Mm.
Hör vi de här tendenserna snabbt så börjar vi fråga just i de här domänerna. Och lasttesta där.
Mm.
Och ser, okej, vad jag än har frågat här nu så har jag fått ett positivt svar.
Mm.
Och då vet jag vilken väg vi är på väg liksom. Och då kan vi också kabla upp den här typen av grundinställning, känsla har du i livet, det här mindsetet brukar finnas i de här typerna av individer.
Mm.
Och det kommer någonstans ifrån.
Mm.
Så här finns det en mamma, en pappa eller syskon eller något liknande som har fungerat på ett visst sätt under uppväxten.
Mm.
Och därmed kan vi också kabla upp hela bilden.
Mm.
Och sen är det ju, ska vi säga, variationer inom den bilden kan man säga.
Absolut.
För de allra flesta då. Att vissa är väldigt stressade, andra skäms. Någon har utvecklat en ilska på vägen. Någon liksom har allting. Och dessutom trauman i ryggen då.
Mm.
Kanske PTSD eller övergrepp eller saker som inte är processade.
Mm.
Sådär. Så att det är väldigt... det blir väldigt snabbt väldigt djupa saker.
Mm.
Om man känner att de här med gränsdragningen inte funkar.
Mm.
Det är därför som vi... Det är bland det första vi bygger fram liksom.
Precis.
Hur sätter vi gränser?
Mm.
Och det är ju svårt.
Det är det. Och då behöver vi liksom, det är ju, de här gränserna är ju från individ till individ vad man vill ha det.
Exakt.
Så en del är ju att börja fundera kring det och beskriva för sig själv.
Reflektera.
Precis. Mm. Du tänkte säga någonting där.
Ja, men just det här med, precis, vad har jag för behov?
Ja.
Behoven är ju någonting som jag tycker är fruktansvärt viktigt.
Ja.
Och det är någonting... Alltså, som terapeut så utvecklar man sig hela tiden beroende på vad man själv upplever i livet och vad man läser och vad man hör och vilka patienter man har och sådär, va?
Mm.
Och vem man är som person.
Mm.
Så du har ju dina grejer som har vuxit hos dig i sista året.
Mm.
Med vad du har sett hos dina patienter är viktiga.
Mm.
För de allra flesta. Så man börjat reflektera över själv och så har man insett att fan, men det är så här hemma hos mig också.
Mm.
Och just när det gäller behoven så är det en sån grej för mig då.
Mm.
Alltså att inte veta om sina behov och inte kunna stå för dem är liksom fullständigt destruktivt och destruerande för personen.
Mm.
För människans liksom egen karaktär.
Mm.
Och steg ett måste ju någonstans vara att ta reda på vad är det du vill.
Precis.
Vad är det du har för behov? Mm. Inte vad alla andra har för behov eller vad du tror att du ska ha för behov. Eller vad samhället säger att du ska ha för behov. Utan vad har du själv för behov?
Mm.
Och har man nog inte funderat på det så är det nog första steget, va?
Mm.
Tänker jag.
Mm.
Och då brukar vi köra självreflektionsövningar på det här. Liksom.
Precis. Och jag kan tänka, eller det jag stöter på när vi börjar prata om de här grejerna med de klienterna som jag har är ju att, men jag mår ju bra av det vi gör här. Så det är ju ett behov att se till att andra mår bra.
Absolut.
Det är ju en vanlig kommentar. Liksom.
Ja, definitivt är det så.
Ja.
Och det gör väl ingenting?
Nej, absolut inte. Men det ju, finns ju... fler steg i det hela.
Ja.
Och det kanske inte är nummer ett att se till att alla har det bra.
Nej.
Men det är med på listan definitivt.
Och då tänker jag lite grann sådär att i och med det här, man känner att det känns väldigt bra i magen att hjälpa folk. Vilket det gör för mig och dig också.
Mm.
Då hittar vi någonting som heter meningsfullhet.
Mm.
Och meningsfullhet är någonting helt annat egentligen än att uppfylla alla andra människors behov.
Mm.
att man hittar meningsfullhet i sig, i det man själv gör, det är absolut helt okej. Sådär. Mm. Men då måste man ju orka det.
Precis.
Och om man inte drar gränserna utan mår dåligt för att andra kör över dina gränser hela tiden, då kommer du inte kunna använda den här meningsfullheten.
Mm.
Då kommer du inte kunna få nytta av den. Eller liksom smaka på den.
Mm.
Så det är precis som du säger, jag hör det mycket också. Ja, men, jag tycker ju om att hjälpa människor. Jag mår ju bra när andra mår bra. Absolut. Mm. Det är jättefint och vissa av oss människor är sådana.
Mm.
Fortsätt vara det.
Mm.
Definitivt så. Men det betyder ju inte att du ska offra dig själv.
Nej.
Hela tiden.
Det är inte till vilket pris som helst.
Nej. Så är det ju. Det, om inte jag har energin först så kan jag inte ge bort den till alla andra. Mm. Liksom. Så är det ju. Och i perioder så kanske det måste vara så. Speciellt då när det gäller barn.
Mm.
Att de kommer ju att behöva energi utav dig.
Mm.
Som förälder. Yes. När du inte har energi.
Mm.
Så det är inte alls säkert att era energi synkar. Där får man ju steppa upp då. Mm. Och just där, i det läget, så kanske man får göra mer än man orkar egentligen.
Mm.
Men alla andra gånger så måste det vara du själv som sitter först. Liksom.
Mm.
Det är så. Det är också väldigt intressant just med duktig flicka att uppfylla andras behov. Liksom. Att man, det blir lite, ska vi säga, det blir en skev bild där någonstans. Att man ena sidan vill hjälpa folk och må bra utav det. Men samtidigt så när man går över tröskeln och bara gör allting för alla andra och uppfyller alla andras behov men du tar inte hand om dina egna.
Precis. Man ser liksom inte den långsiktiga konsekvensen av det hela utan det är gött nu, där och då. Men sen så förstår man liksom inte varför att man är liksom helt utpumpad eller mår skräp själv.
Och det behöver inte vara speciellt lång tid att prata om de långsiktiga konsekvenserna utan det kan bli samma eftermiddag.
Mm.
Att just på förmiddagen så kändes det bra att få göra de här grejerna för han på jobbet.
Mm.
Eller för någon hemma eller någon kompis.
Mm.
Men man är helt sallad i huvudet efteråt på kvällen. Då blir ju konsekvenserna väldigt snabba. Liksom.
Mm. Mm.
Och eftersom just när vi pratar om konsekvenser så just den här livstemat med liksom perfektionism och duktig flicka. Om man känner igen hela de här grejerna. De som är tvärtom. Som är väldigt harmoniska och liksom inte alls har det här behovet av att vara perfekta och så vidare. Det är ju inte de som blir utbrända.
Nej, det är det inte.
Så kan man säga. Det är ju så att det är den här typen av grundinställning i livet som bränner ut. I alla fall absolut största merparten. Sen kan det vara olika scenarier hos andra.
Mm.
Där det liksom är sjukdomar, där det är liksom trauman i livet, skilsmässa, bortgångar och så vidare. Mm. Det blir en sån press.
Mm.
Inte att människan själv tycker att allting måste vara perfekt. Utan det är externa faktorer som gör att man blir väldigt trött i huvudet.
Mm.
Det är en helt annan grej.
Mm.
Och där finns det ofta väldigt tydliga orsaket till att det händer som det gör.
Mm.
Medan absolut största merparten av alla som är utmattade, alltså får utmattningssyndrom, det är uppjobbat.
Ja.
Det är det.
Det är inte så att man har, jag skulle nästan säga, drabbats av
ja.
Det vi pratade om innan där var att man liksom saker externa som, ja det sa du kanske.
Externa faktorer.
Ja, precis. Man drabbas av det.
Ja. Det är också väldigt viktigt, tänker jag, när vi pratar om det här. För det kan ju låta som att vi säger att om det här är ditt eget fel. Att du utbränd. Ja. Fast det är det inte. För att det här är reflexmässiga beteenden. Mm. Som du inte kan styra.
Ja.
Som kommer att leda dig åt detta hållet.
Mm. För det är ju ingen som bara. Det är ingen som ser det här. Och bara, men jag väljer att gå den här vägen nu. Utan det är ju massa mekanismer bakom. Som gör att det bara blir impulser. Som gör att det är en dominoeffekt av det hela.
Exakt. Och så går allting så fort. Så man har en nästan obefintlig chans att stoppa det.
Precis.
Och det är ju ingen som ser väggen på vägen dit. Men i retroperspektivet, i backspegeln, så kan alla som vi träffar i alla fall se när det började spåra.
Mm.
Och vilka olika delar, scenarier, situationer i vardag och livet som ledde fram till en ökad trötthet.
Mm.
Där det till slut tippar över vägen. Liksom.
Precis.
Så
det är ju en, blir ju steg 3 eller 4 eller vad vi är på. Vi har ju pratat om att
behov.
Behoven, beskriva dem. Men också kunna sen då vara medveten i stunden och förstå när saker och ting sker. Nu hamnar jag i den här situationen igen.
Ja.
Och det tar ju Det tar tid, gör det ju. Inget som sker på en vecka eller fyra.
Och det är där mindfulnessen hjälper oss, liksom. Mm. Eller medvetna närvaro. Och det är bara för att kunna slå på en broms och titta på situationen.
Mm.
Och det är inte alls så flummigt som man tror.
Nej.
Utan det här är riktigt, riktigt tunga grejer.
Mm. Det finns ju egenskaper där. Precis som vi kan utveckla de fysiska förmågorna. Mm. Som explosivitet, styrka och så.
Ja.
Så finns det ju det även som vi mäter av. Här i alla fall. Sen så finns det ju även fler beroende på...
Ja, det finns många fler under det paraplyet. Liksom, beroende på vilken inställning eller vilken skola utav mindfulness att titta på. Egentligen.
Precis.
Men det är ett antal domäner som vi tränar upp då liksom. Där olika domäner har olika funktioner.
Mm.
För att kunna skapa just den här bromsen. För att kunna se att shit, mina behov är compromised.
Precis.
Liksom, mina behov är utsatta för ett hot här nu.
Mm.
Och det får de inte lov att vara. Vissa behov har jag bestämt mig för att de här kan jag göra avkall på. Mm. De behöver jag inte ha just den här situationen just nu. Men de här tre behoven. Trygghet. Självständighet, alltså sådana här riktigt stora puckar liksom. De ska aldrig vara liksom ifrågasatta. Och är de det, så är det jag som ska slå tillbaks. Behöver man liksom inte slåss för det, men det ska definitivt bli en högre nivå på tonen i samtalet när någon försöker att kliva över din trygghet eller din sådär va.
Mm.
Så att det blir ju väldigt av någonting som kan verka så banalt liksom, som att fundera lite grann på vem man själv är.
Mm.
Så har vi helt plötsligt nu fått en röd tråd.
Mm.
En bra röd tråd.
Mm.
Där, som vi ska hålla istället för de här andra röda tråden.
Mm.
Där allting bara leder till skit.
Mm.
Så behoven liksom, och sen så kunna bromsa och pausa.
Mm.
Och sen blir det svåraste då. Det är att stå för dem.
Ja, precis.
Stå för sina gränser, stå för sina behov.
Mm.
För att när jag gör det, om jag då har skuld som grundprincip, vilket jag har då om jag är perfektionist eller duktig flicka-syndrom sådär. Då kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt för mig att vara i vägen.
Ja.
Och skapa, och att mina behov ska skapa en konsekvens för andra, det är inte så roligt för hjärnan.
Nej.
Det är inte alls kul. Men... Det du kan liksom inte välja mellan bra och dåligt här, utan du får välja vilket gift du dricker, och det här är väldigt mycket bättre än att bli överkörd då.
Mm.
Och det är ju det som, det är där de allra flesta fastnar.
Precis.
Så hur gör man det? Hur lyckas man stå för det här fastän någon annan trycker på att nej, de här behoven gills ju inte.
Mm. Men det kan också vara så att den andra personen inte ens vet. Alltså, utan det är inte så att personen ber dig om någonting.
Ja.
Det är inte så för att den tror att du inte har någonting i ditt schema.
Mm.
Och du bara väntar på nästa uppgift.
Mm.
Utan ett sätt är ju att förklara för personerna att nej, jag kan inte på grund av
detta.
Ja.
Men då är det där svåra att säga nej. Och det hade vi ju till ett avsnitt om.
Det hade vi.
Den svåra konsten säger nej. Och det är väl just det. Att det blir så otroligt jobbigt. När man ens märker av att jag kommer behöva säga nej här.
Mm, mm.
Där kan det bli väldigt känslomässigt.
Mm.
Och när man har de här typen av känslorna in play liksom, så kommer man att vilja undvika dem.
Ja.
För det här är jobbiga känslor. Det här är obehagligt.
Mm,
sådär. Då kommer man göra vad man kan för att slippa dem.
Mm.
Och då är det mycket möjligt att man gör som de säger.
Ja.
Bara för att slippa skiten.
Absolut.
Helt enkelt. Och det är där vi måste bromsa.
Ja.
Och det är så här, det kommer vara jättesvårt att börja.
Mm.
Men ju fler gånger du har gjort detta, ju lättare kommer det bli.
Precis.
Så är det. Vi lär gärna liksom att det här är en annan väg att gå.
Mm. Och det kan vara bra även att liksom kolla tillbaka på de här olika situationerna som man har varit med om. Och försöka se på det mer utifrån.
Ja.
Med andra glasögon helt enkelt.
Vad var det som hände?
Precis.
Mm.
För att få en bättre förståelse. För att nästa gång kanske inte blir så jobbigt. För de här konsekvenserna är bara i mitt huvud.
Ja.
Av att säga nej.
Ja.
Det blir inte den katastrofdelen.
Absolut så. Absolut så. Och just att titta på det efteråt är ju väldigt effektivt.
Mm.
DBT, alltså den dialektiska beteendeterapin, pratar om kedjeanalys.
Mm.
KBT pratar om ABC-analys.
Mm.
Det är samma sak, fast mycket kortare.
Mm.
Så A är en ABC-analys, står för antecedenter. Och det betyder alltså sårbarhetsfaktorer egentligen. Mm. Och DBT kallar det för sårbarhetsfaktorer.
Mm.
Men det är liksom, vad har du för förutsättningar att bli drabbad av det här beteendet?
Mm.
Alltså, är du hungrig, är du trött, har du mens, är det stress, är det bråk hemma, liksom, vad är det? Saker som gör dig mer taggig i humöret, kan man säga.
Mm.
Olika situationer och sånt där gör dig också mer benägen att slå på beteendet eller de här reflexgrejerna då.
Mm.
Sen är ju B1 i ABC-analys, det är ju behavior då, beteendet. Och det är vad gör du? Vad är det som har hänt?
Mm.
Och beteendet i den här situationen då, det är att du säger ja fast du skulle säga nej.
Mm.
Så kan man säga.
Mm.
Och se att det står för konsekvenser då.
Ja.
Vad är det för konsekvenser som det här blir? Ja, det ena är att du förstärker det negativa beteendet, för du har ju gjort vad hjärnan har sagt.
Mm.
Det andra är att massa utsvävningar då, liksom, både på kort och lång sikt. Att den här personen, han trodde att det var okej nu.
Mm.
Fast det är det ju inte. Och du släppte in någon innanför dina gränser, för att det här var egentligen någonting du inte kunde.
Precis.
Eller ditt behov låg någon annanstans än detta. Och ändå gjorde du det.
Mm.
Så det finns en väldigt stor värde, stort värde att kolla på detta efteråt.
Precis.
Och kanske göra det i skrivform till och med. När man har upptäckt att shit, här blir det bajs liksom.
Mm.
Så här vill jag inte ha det. Varför blir det så här varenda gång?
Det blir ju mer lättare att kolla på det objektivt när vi får ut det på papper eller på någon annanstans än huvudet.
Ja, och det blir också mer äkta.
Precis.
Tänker jag. Mm. Det är väldigt diffust att tänka på tankar.
Mm.
Det går ju inte att se en tanke liksom.
Nej, det gör det inte.
Men att skriva ner en tanke, då kan du ju faktiskt se dem.
Mm.
Så jag tror att det är en ganska bra sätt också.
Mm.
Och då har vi då behoven. Vi lär oss vilka behov vi har.
Mm.
Formulera dem.
Mm.
Vi behöver också lära huvudet till och försöka se situationen för vad den är och kanske också bygga in en handbroms, en nödbroms för att titta. Och då är det den medvetna närvaron, mindfulnessen. Och sedan så är det här då liksom stå på sig.
Ja.
Stå kvar. Inte vika undan.
Mm.
Och det är en övningsfråga. Det är ingen som förväntar sig att det ska gå från början, utan det är någonting man måste öva upp.
Många gånger.
Ja.
Många
gånger. Och då måste man ju någonstans börja.
Mm.
Så man kommer inte kunna lära sig språket om man inte börjar någonstans att läsa glosor.
Nej.
Och det är ju samma sak i detta fallet då liksom.
Och det är ju vissa situationer som vi är jobbigare än andra. Så man behöver inte börja med där den tyngsta.
Nej.
Utan det går ju att göra, vad är det mindre svårt att säga nej.
Ja. Och det är ju definitivt så.
Börja med
de lätta.
Ja.
Men också då kanske parallellt och fundera på hur kan jag vara snäll mot mig själv?
Mm.
Hur kan jag validera upp mig själv?
Yes.
Hur kan jag giltigt förklara mig själv? Och att titta på sina behov och fundera på sina behov och känna sina behov, det är en väldigt stark validering.
Mm.
Självvalidering så att säga.
Mm.
Att ignorera dem, det är en invalidering.
Ja.
Alltså att bli precis tvärtom då.
Och det är ju att vi går åt andra hållet.
Ja, exakt. Och så väldigt många av de här duktifikationssyndrom och perfektionismen och sånt, de har ju haft en inre jävligt taskig röst liksom, sen tonåren.
Mm.
En väldigt taggig attityd på insidan till sig själv.
Mm.
Nu menar inte jag att man hör röster, men liknelsen är att själva grundinställningen är att du är röten liksom.
Ja.
Du är fel på dig.
Ja.
Du är inte lika mycket värd som alla andra, så kom inte här och tro det.
Nej.
Det gör ju att om man har den mindsetet och den grundinställningen, så kommer man ju in tvåa på bollen i alla diskussioner, i alla situationer. Vilket ytterligare bidrar till det här starkt ohälsosamma, ska vi säga, prägen som individer som är högpresterande och liksom perfektionister och duktifika syndrom har.
Mm.
Det gör liksom ont hela tiden.
Mm.
Och det gör också att självbilden är väldigt sprucken. Alltså spegelbilden du ser är inte den som alla andra ser.
Nej.
Utan det är din uppfattning om dig själv. Och den är trasig alltså.
Yes.
Och att stå på sig själv kommer och på sikt att läka den bilden. Liksom.
Mm.
Den kommer att fixa spegeln. Så att du betyder någonting som alla andra gör. Liksom, för dig själv.
Mm.
Och det är också en grej som vi kopplar ihop till självkänsla. Och självkänsla är ju ingen färdighet, utan det är ju mätinstrument liksom.
Precis.
Och vi människor är ju så här någonstans att om vi får en bild som motsvarar spegelbilden, så tar vi gärna emot den, för vi känner igen den.
Mm.
Får vi en bild till oss som någon annan har sagt, som inte motsvarar spegelbilden, så vill vi inte höra den.
Nej.
Vi tar alltså inte emot den på samma sätt.
Nej.
Vilket i sin tur innebär då att komplimanger kan vara väldigt svåra att ta.
Mm.
Beröm kan vara väldigt svåra att ta. Så ena stunden så letar man efter beröm.
Mm.
Och bekräftelse, vilket alla vi människor gör. Och när vi väl får det, så kan vi inte ta emot det.
Nej.
Det var också någonting vi pratade om i perfektionistavsnittet som vi hade tidigare här. Men det här går ju även ihop med de här duktiga flicka. När man fyller upp alla andras behov.
Mm.
Så kanske man får beröm. Ja, du är alltid så bra och lätt att prata med och sådär. Mm. Ja, skönt. Äsch, det var länge.
Precis.
Så när man har gjort det och så får man en chans att må extra bra, så tar man inte den.
Nej.
För det går inte.
Nej.
För man har liksom inga verktyg för att ta emot den.
Nej.
Så det är väldigt... det är komplext som in i helvete alltså.
Mm.
Men det, också, det finns ju väldigt mycket att göra åt.
Definitivt.
Och jag tänker så här, att det här är någonting man behöver göra någonting åt. Även om man inte har blivit drabbad av besvären ännu, så vet vi att det här är en stig som väldigt ofta inte fungerar för de allra flesta.
Mm.
Så är det. Det får vara väldigt, väldigt bra i övriga livet.
Mm.
För att det här ska kunna fungera.
Mm.
Så. Det är väldigt många domäner som behöver uppfyllas för att det här inte ska bli ohälsosamt.
Mm.
Och det blir ju också det att det är en väldigt skör situation.
Yes.
Vilket innebär att om det här funkar och man mår bra, jättebra. Men ändå så behöver man fundera på hur kommer det sig att det är så här. För att det kommer en dag då energin inte är likadan.
Precis.
Det kanske blir 2-3 saker som händer i livet för mycket.
Mm.
Och sen så fungerar inte strategierna längre.
Mm.
Då blir det liksom som fritt fall nästan. Och det är det jag tänker. Så att även om man inte kan identifiera sig med alla de här grejerna vi har pratat om.
Mm.
Alltså i form av ohälsa med utmattning och ångest och depression och såna här saker.
Jag tänker att det är bra för liksom vilken människa som helst att bara ta reda på vem är jag? Ja. Vad har jag för värderingar som jag har pratat om?
Ja.
Vad är, vart, när går någon över gränsen? Eller vart är mina gränser?
Ja.
Och
det blir så.
Och kunna liksom formulera det.
Ja. Och det här kommer göra att jag inte... Alltså när man tar reda på sina gränser och liksom läser hela den här balletten, så kommer man inte ha lika stort behov av att vara en duktig flicka.
Nej.
Så är det. Det kommer alltså genom de här olika... momenten, de här olika domänerna, så kommer det här beteendet att bli mer kontrollerbart.
Mm.
Vi kommer att äga situationen på ett annat sätt än skit bara händer liksom.
Yes.
Så. Så det tänker jag.
Yes.
Så jag tänker att vi ska låta lyssnarna vara där.
Det låter bra.
Låter dem hänga där i luften. Och vi lär ju få anledning till att återkomma om detta. Det finns ju hur mycket som helst att säga, och respektive del som vi har pratat om här skulle kunna bli 2-3 lång poddavsnitt stycke alltså.
Mm.
Det finns så fruktansvärt mycket att prata om när det gäller de här sakerna, så att jag tror vi nöjer oss där, så inte folk blir trötta på våra röster liksom. Tänker jag. Kalorius.se.
Yes.
Om man vill komma i kontakt med oss. Jonathan Mattiasson, THTH.
Ja, och en punkt.
Och en punkt. Oj.
Mellan...
Är det det nya nu?
Ja, det är det nya. Jag tror att det alltid har varit så.
Jonathan.
Så man inte hamnar fel.
Och på Instagram. Och yep. Björn Rudman. Så hittar man oss också. I annat fall så tänker jag att vi lämnar dem här.
Ja.
Med lite nya kanske insikter och lite nya frågeställningar. Och,
som, tankar, funderingar.
Lite nya kugghjul som har startat kanske.
Ja.
Sådär. Kanske man hittar en väg fram. Och gör man inte det, som man välkommen att höra av sig.
Yes.
Så kan vi kanske bidra med någonting till bordet. Så. Men i annat fall så önskar vi er en väldigt trevlig måndag.
Det gör
och
vi.
En bra vecka. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Ja, ha det gott.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.